Ja, då ska vi gå vidare. Vi går till första Korinthierbrevet 10 och läser den 13:e versen. Därför att där talar Paulus i förbigående på nytt om den här tryggheten i Gud som är något annat än tryggheten i sig själv. Han säger, era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Första Korinthierbrevet 10 och 13. Vi möter svårigheter på vår vandring i anden. Paulus tar upp det här när han talar om hur det var för Israels folk när de vandrade genom öknen, ledda av anden. Visst kom det svårigheter. Men det var aldrig några svårigheter som var över människornas förmåga. Nå, det var inte alltid man kom igenom de där svårigheterna med hedern och livet i behåll. Varför det då? Jo, därför att man inte sökte Guds väg igenom svårigheterna. Ibland så kom man till en plats där det inte fanns vatten och man gnällde i högan sky. Här finns inte vatten, vi vill tillbaka till Egypten. Och vad är det du gör med oss, Mose, egentligen? Och vad är det här för idiotiska snurrande runt i öknen som vi håller på med här? Man gnällde och klagade och skrek och jämrade sig. Och då gick det inte så bra. Man hade velat ha sin trygghet i sin egen goda planering. Så ja, nu ska vi till nästa plats. Har vi nu sett efter ordentligt att det finns vatten där och att det finns mat där och att korna har något att äta om man hade kor med sig. Planering, planering, planering. Det är köttet det. Det är köttets maktutövande, det är köttets trygghet. Åh, vi ska planera. Nu ska vi verkligen planera här. Men så gick inte allt efter deras planer och deras tankar. Och de förstod inte att det där var bara därför att de skulle få en chans att korsfästa allt sitt planerande. Och säga halleluja och drämma till ordentligt med hammaren. Och vandra i anden istället utan man gnällde. Men så säger Paulus att det var inga övermänskliga prövningar det här. Det var inga övermänskliga svårigheter. Men till människornas hjälp stod däremot övermänsklig ledning. Ja, svårigheterna var inte övermänskliga men ledningen var övermänsklig. Så det borde gått väldigt bra. Och det gör det om man bara håller fast vid den här övermänskliga ledningen. Och låter sin gamla natur få korsfästas. Och det är så här. Svårigheterna hör naturligtvis ihop med synden och hör naturligtvis ihop med djävulen på ett eller annat sätt. Vi har haft det framme förut. Och det är så intressant att se att Paulus säger utifrån sitt andliga medvetande och sin livserfarenhet detta. Att svårigheter, kriser, prövningar, attacker, förtal, förföljelse, allt fungerar efter den principen att Gud först har censurerat. Gud vet vad djävulen tänker hitta på. Och han kan säga till djävulen, det där får du göra, men det där får du inte göra. Och när han alltså säger till djävulen att det där får du göra. Då har Gud redan sett, det finns en väg igenom. Den har jag hittat på. Och om bara min tjänare går den vägen, så kommer aldrig djävulen åt honom. Förstår ni? Så Gud har redan innan svårigheterna börjar i våra liv, sett ut en väg. Det finns kanske bara en enda väg genom labyrinten. Det finns kanske bara en enda väg genom trollskogen så att säga. Men han tillåter prövningen för att det ska bli uppenbart om vi söker hans väg i alla lägen eller om vi inte gör det. Om vi har vår trygghet i honom och den väg han har planerat eller om vi har vår trygghet i oss själva och de vägar som vi klurar ut och de vägar som vi planerar fram. Vi går tillbaka till andra Korinthierbrevet igen. Första kapitlet, verserna 3-12. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del i Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss delar ni också trösten. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp, han ska rädda oss. Och ni ska hjälpa till med er bön för oss så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Detta är vår stolthet, att vårt samvete kan vittna om att vi inte har styrts av världslig vishet utan av Guds nåd. Vi har här i världen och särskilt mot er uppträtt med den heliga renhet som kommer från Gud. Här har du en man alltså, som inte planerar själv, som inte vandrar efter världslig vishet utan efter Guds nåd. Och han säger så här, att liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Det här med tröst, det är också någonting som vi inte talar så där förtvivlat mycket om. Liksom inte hoppet. För att vi vill hellre att saker och ting ska lösa sig med samma. Och tack och lov, det händer ofta att saker löser sig med samma. Att de löses i tro. Men vi får ju naturligtvis inte bli sprinterlöpare på vår väg emot himlen. Jag menar en sån där som med full fart klarar 100 meter och sen faller ner som dör på marken. Utan vi ska ju också kunna ha lite träning i maraton. Lite avlägsnare mål. Och då fungerar vi på ett helt annat sätt. Du vet sprinterlöparen. Han springer tills dess att syret och glykogenet och vad det är i musklerna är förbrukat. Han har en viss energireserv och den springer han full fart. Men den som ska springa långdistans, han måste hela tiden försörja sig med syre. Han måste komma in i andra andningen, han måste fungera på ett annat sätt i sin kropp. Det är två helt olika tekniker att springa 100 meter och maraton. Och vi är kallade att kunna göra båda delarna. När vi ska springa 100 meter, då handlar vi i tro. Därför det finns tillfällen då Herren, där du vandrar i anden, säger till att nu tar du auktoritet över det här. Nu befaller du berget att flytta på sig, det har stått alldeles för länge redan. Och då säger du till berget och berget flyttar på sig. Men det finns också situationer där Herren säger det att ja, någon gång i framtiden så kommer kanske det här berget att flytta på sig. Men dina vägar är andra vägar idag. Det är inte dags för någon auktoritet idag. Då ska du inte springa iväg och göra en massa auktoritet och försöka att flytta på saker och ting som Herren säger att det ska inte flytta på idag. Utan du är då kallad att kanske istället gå in i en uthållighetskamp, en långdistanslöpning. Och den sker efter andra förutsättningar. Då handlar du i ett hopp. Det är hoppet i den heliga ande som håller dig uppe. Vissheten om att Gud har en utväg även om den inte syns ens avlägset idag. Vissheten om att det är dina problem, dina familjeproblem, din situation, vad det nu kan vara, som du tycker att jag får aldrig någon fason på det här. Och jag har försökt ta auktoritet över det här 100 gånger och det händer ingenting. Det kanske är meningen att du ska gå in i en hoppets funktion. Och kanske på det sättet kunna fungera liksom i Guds kraft. Fastän svårigheterna finns kvar i ditt liv. Fastän omständigheterna hela tiden talar emot dig. Fastän du liksom inte får något grepp över det här nu. För att det kan ju hända att du tänker så här att jag kan ju inte gärna gå ut och vittna förrän jag får det och det avklarat. För att det där det tynger mig så mycket så att jag orkar egentligen inte. Ja, varför inte? Om du har ett hopp så kanske du orkar. Förstår ni? Halleluja. Vi måste ju bli oberoende av omständigheterna. På alla plan och alla nivåer. Och ibland gör Gud oss oberoende av omständigheterna genom att vi får lov att utöva auktoritet. Ibland gör han oss oberoende av omständigheterna genom att lära oss att fungera i ett hopp. Och när vi på det sättet fungerar i ett hopp så får vi tröst från Gud. Och jag skulle önska att ni såg det här. Och jag tror att många av er har erfarenhet av det här. Jag tänker på ett tillfälle i mitt liv då jag verkligen fick erfara Guds tröst och Guds hopp. Jag hade försökt i själavård att hjälpa en människa och det gick helt snett. Det blev alldeles fruktansvärt tokigt. Och folk i den här människans omgivning blev alldeles vansinniga. Och började skälla och hota mig och anmäla mig för polis och se till att få min läkarlegitimation indragen. Det blev ett väsen utan någon gräns om åtta. Och jag satt faktiskt i klistret ordentligt. För att hade man anmält mig så hade jag kanske åkt hit, jag vet inte. Och det kändes lite nesligt på något sätt. Och i min kötsliga natur var jag orolig. Det antar jag att ni förstår. Men i min ande var jag fullständigt lugn. För jag kände all trösts Gud uppfylla mig. Det finns sedan Hippokrates dagar en gammal etisk princip för läkekonst som ofta brukar citeras doktorer emellan. Man brukar säga så här: någon gång bota, ofta lindra, alltid trösta. Så att för en läkare så är trösten liksom det är det sämsta man kan ge. När man inte kan ge något bättre. Men det är inte så med Guds tröst. Vi ska inte se den som någon sorts andrahandshjälp eller något som Gud ger i brist på bättre. Utan det finns vissa situationer för vilka trösten och hoppet är det nödvändiga. Och på samma gång som vi får på detta sättet leva i trösten och av hoppet i vissa situationer, så är det också så att vår egen längtan efter en egen trygghet, en som vi äger, som vi förfogar över, den längtan dör. Vi får en annan trygghet istället. En trygghet som vi har i vår ande och inte i vårt kött. En trygghet som vi har i Herren och inte i oss själva. Du vet, det är så lätt att stå med händerna i vädret och sjunga Herren är min starkhet och min lovsång. Inte sant? Men det är ju egentligen en väldigt mäktig bekännelse det här. För det betyder ju samtidigt att jag är inte alls min starkhet och min lovsång, och det vill jag ju egentligen vara. Åtminstone min starkhet. Ja. Vi går nu till första Thessalonikerbrevet. Och ser i det första kapitlet, första Tess 1. Där ska vi se först verserna 2-3. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Paulus, han ser på församlingen i Thessalonika och så ser han att det finns både tro, hopp och kärlek. Allt har sin plats, allt har sin funktion och människorna där har kommit in i detta på ett förunderligt sätt. Inom parentes, du kan läsa i Apostlagärningarna, 17-18 någonting om hur den här församlingen kom till. Paulus, han var 3 veckor i Thessalonike, sen kastade de ut honom. Och när han åkte därifrån så trodde han inte att det skulle bli någon församling, men det blev en församling. Och undra på att han är glad när han skriver det här brevet. Va? Det är ju fantastiskt, vi skulle aldrig drömma om att göra en församling på det viset. Åka någonstans, stanna där i 3 veckor och sen åka därifrån. Men där Herrens ande är, där är frihet. Och vi hoppar till 3 kapitlet och vi ska läsa hela det 3 kapitlet. När vi därför inte stod ut längre. Paulus, han har alltså åkt därifrån. Det var förföljelsen han åkte och han är naturligt nog orolig. Och till en början så är han lite orolig kanske och sen blir han mer och mer orolig. Och så till sist så står han inte ut längre. När vi därför inte stod ut längre beslöt vi att själva stanna kvar i Aten och skicka vår broder Timoteus, Guds medhjälpare, vid förkunnandet av evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar. Det hör till vår lott, det vet ni själva. Redan när vi var hos er förutsade vi att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet. När jag därför inte stod ut längre skickade jag därför honom för att få veta hur det var med er tro. Frästaren kunde ju ha frästat er så att all vår möda hade varit förspild. Men nu har Timoteus kommit tillbaka med goda nyheter om er tro och kärlek, och han har berättat att ni alltid tänker på oss med glädje och längtar lika mycket efter oss som vi efter er. Därför har ni bröder mitt i alla våra svårigheter och lidanden gett oss nytt mod med er tro. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för er, för all den glädje över er som vi känner inför vår Gud, när vi dag och natt bönfaller honom om att få återse er för att rätta till bristerna i er tro? Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus hålla vägen till er öppen för oss. Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er. Så att ni kan bli styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. En av köttets målsättningar är njutningslystnad. Eller kan vi kalla det egen glädje om vi så vill. Här har du en man som är glad. Men han är inte glad därför att han har någonting som han äger och som gör honom glad. Det här är ingen glädje som kan köpas för pengar. Utan det här är en glädje i Herren. Han gläder sig över det som Herren har gjort. Och hans glädje är ingenting som han har styrfunktion över själv. Utan den är helt beroende av Herrens initiativ. Och Herrens egenskaper. Själv har han låtit sig föras in i en situation som alls inte låter särskilt glad. När jag inte stod ut längre så skickade jag Timoteus. Tänka sig, en sån vånda. Han kanske inte sov bra på nätterna. Han kanske bet på naglarna. Han kanske oroade sig och ängslade sig på många sätt. Han kämpade i bön inför Gud. Han kanske mindes människorna i Thessalonik och tänkte hur har det gått för honom, hur har det gått för henne. Och så var han bekymrad och orolig. Men Herren skapar en glädje i hans liv. Han har sin glädje i Herren och i det Herren gör. Han har inte sin glädje över det han har gjort eller det han äger. Han hoppar inte upp när Timoteus kommer tillbaka och skriker jabbadabbadu, vad jag är bra som apostel, va? Halleluja, här har jag varit i 3 veckor och så blev det en församling. Vad bra jag är allt världens tuffaste apostel. Det gjorde han inte. Han hade inte sin glädje i sig själv. Inte det han gjorde, inte det han ägde, inte det han var, utan i Gud. Så då Gud ville gärna ge honom den glädjen. Och Gud vill gärna ge dig och mig den glädjen. Men du ser, den har lite andra spelregler än den glädjen vi brukar skaffa oss. Som så ofta hänger ihop med pengar. Och egen förmåga. Filipperbrevet 4. Vi kallar ju det här brevet för glädjens brev. Och vi vet, Paulus han sitter i fängelse när han skriver det. Precis som Pelle nyss. Fast kanske under lite svårare förhållanden. Han vet ju inte ens om han ska överleva. Han skriver ju i början av brevet att min lust är egentligen att flytta hem till Herren. Men det är kanske nyttigare för er att jag stannar kvar. Och därför så har han tydligen beslutat sig att be till Gud att få stanna. Och finnas kvar på jorden för att kunna med förbön och arbete ytterligare bereda väg för evangeliet. Han vet säkert med sig att det är någonting som kan kosta mycket för honom, att han är kvar. Men han har valt det. Och han har inte valt det på något sätt under självömkan och bekymmer och så här. Utan hela brevet andas en stor glädje. 4:e versen, de välbekanta orden för oss. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessaloniki fick jag ju hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag ska ha, och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig. En rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen. Han uppmanar människor att glädja sig i Herren, och han gör det själv. Och det är alltså en glädje som Gud vill ska finnas hos oss, därför att fröjd i Herren är vår starkhet. Men för att den glädjen ska finnas, så måste vårt eget privata sätt att skaffa glädje i tillvaron, det måste få dö. Glädjen genom att vi är något, glädjen genom att vi äger något, glädjen genom att vi personligen är duktiga och lyckas med en massa saker, allt sånt måste få dö. Vad kommer istället? Jo, då kommer glädjen i Herren. Den som framspringer ur den nära relationen med Gud. Inför ditt ansikte är glädje tillfyllest. Är glädje i fullt mått, står i Saltaren 16 och 11. Och han lever så nära Herren att han kan alltid vara glad, oavsett vad som händer i det yttre. Därför att han har sin glädje i Herren. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är, står det i femte versen. I gamla översättningen står det, gör ni det saktmod kunnigt för alla folk. Och jag tror att innebörden är den här, att med den glädjen i Herren så kan vi stå i vilken situation som helst, det är det Paulus talar om sen. Och det är ett väldigt vittnesbörd att vi kan det. Saktmod. Att inte fladdra hit och dit och råka i panik när det kärvar, eller bli övermodig och så här fyrkantig när det går bra. Utan att alltid vara densamma. Det här handlar inte om fördragsamhet i betydelsen släpp in vilka villolärare som helst i församlingen. Det är inte så petigt. Det blir säkert ett bra vittnesbörd för alla när de ser hur trivsamma och mysiga ni är när ni gör det. Det är inte alls det Paulus menar. Utan det är detta. Låt Herren få forma er. Genom att ni vandrar i anden, genom att era kötsliga begärelser får korsfästas och dö, och Herren får tillfredsställa er istället. Då kommer människor att se vilken stabilitet, vilken stadga, vilken mognad som finns i ert liv. De kommer att häpna över att det aldrig går att rubba er. Utan att du går som en sån här tankbåt, rakt fram. Blåser det lite, det flyttar inte på båten. Därför att det är sånt deplacement i ditt liv. Det är sånt tonnage. Du väger så mycket. Så du bara plöjer rakt fram i alla fall. Du har en glädje i Herren. Och den glädjen är inte så lätt att ta ifrån dig. Men dina egna glädjeämnen, de går ju att krossa på ett ögonblick. Det är inte svårt. Vi går vidare. Ja, Herren är min lovsång. Halleluja. Tänk när han blir det. Vi längtar efter det. Herren är min starkhet och Herren är min lovsång. Men när han också blir det, mina vänner. När han också blir det. Tänk vad som händer då. Vi går tillbaka till första kapitlet i andra Korinthierbrevet. Så ska vi se på det här med stolthet och betydenhet och beröm. För det kan man ju tycka att, ja, men något beröm det får vi ju inte ha. Någon stolthet får vi inte ha, och vi får ju inte betyda något. Maskar vi är som i gruset kräl, eller vad det står i svenska psalmer. Så vi läser Paulus vittnesbörd här, så ska vi se att Herren faktiskt också inser att att vi har ett behov av något att vara stolta över. Men att vi inte ska vara stolta över oss själva, utan över honom. 13 och 14 versen. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå det som ni redan delvis har förstått, att ni kan vara stolta över oss på Herren Jesu dag, liksom vi över er. Kan du tänka dig vad det är Paulus säger? Så han säger så här, den yttersta dagen då kommer Jesus tillbaka. Och då, mina vänner, då ska vi vara stolta. Va? Har du hört en sån predikan någon gång? Nej, det är jag nästan säker på att du aldrig har hört. Utan då ska vi verkligen stå och huttra och tänka på jag lovar vara med. Nej, säger Paulus, det kommer inte jag att göra. då kommer jag att vara stolt. Fantastiskt. Men han säger inte, då kommer jag vara mallig. Då kommer jag stå här att det är ju klart att jag får vara med. Titta bara vad jag har gjort. Nej. Men han kommer ändå att se på de människor som Herren har fört till tro. Och säga att detta, jag har min stolthet i Herren. Tänk en sån Gud jag har. Tänk en sån Gud jag har. Titta vad han har gjort i mitt liv. Han kommer att vara stolt. Och där kommer han. Här kommer han. Min Herre och konung. Och jag tillhör honom. Och inför hela den värld som inte tillhör honom så står jag där och är stolt. Du vet, det är lite grann så här som två ungar som sitter i sandlådan och träter och säger min farsa är mycket starkare än din. De är inte stolta över sig själva utan över sin farsa. Man har fått en väldigt banal liknelse, men ibland så går det lättare in på det sättet. Vi går till tredje kapitlet och läser de tre första verserna. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. Herren är min berömmelse. Faktiskt. Det är märkliga tankar här. Vi är inte vana vid dem. Det är lätt gjort att köttet snappar upp det här och säger att ja, det var inte så farligt här i alla fall med maskar och det, utan vi kanske får växa i betydning sånt alls väldigt. Man måste ha urskiljningsförmåga i sitt liv. Men vi måste se detta. Att Gud ger oss inte försagdhetens ande. Utan Gud ger oss frimodighetens, kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Och för att du ska kunna fungera i frimodighet så vill Gud ge dig berömmelse. Nu är församlingen alltså hans stolthet. Församlingen i Korint. Men icke någonsin finns tanken, titta vad jag har gjort. Utan det finns hela tiden tanken, se vad Gud har gjort. Och vad jag har fått vara med om. Jag är ingenting. Men titta en sån Gud jag tillhör. Titta en sån Gud jag tillhör. Jag kan vara stolt över min Gud. Och jag kan vara stolt över att tillhöra honom. Andra Thessalonikerbrevets första kapitel, verserna 3 och 4. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Det finns det goda skäl till. Ty er tro växer ständigt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro, mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Han har fått beröm, men inte från människor, och han har inte tagit sig det berömmet själv, utan han har fått det från Gud. Vi ska gå till Romarbrevets andra kapitel och läsa verserna 28 och 29. Ty jude är man inte till det yttre och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen. Jude är man i sitt inre och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Alltså där du vandrar i anden. Där kommer Herren att stadfästa din vandring i anden. På olika sätt, efter sin vilja och efter sitt behag. Du kommer att bli baktalad av människor. Du kommer att bli förföljd och motarbetad. Men du kommer också att få beröm. Av vem? Jo, av Gud. Inte så att Gud kommer till dig och säger, vad duktig du är. För det är du inte. Men du kommer att få beröm av Herren när han stadfäster sitt ord genom dig. När du triumferar i honom, då har du fått beröm ifrån Gud. Och det berömmet är viktigare och värdefullare än alla människors smicker. Kom det ihåg. För ju mer du slickar i dig av människors beröm och av människors smicker, desto mindre kommer Guds beröm och Herrens stolthet i ditt liv att fungera. Det är så väldigt viktigt att vi ser det här. Att vi måste korsfästa köttets betydenhet för att kunna få del av andens betydenhet. Och Jesus säger detta helt i klartext. Matteus 5:44. Johannes. Johannes 5:44 förstås. Vi kan börja läsa i 39:e versen. Jesus samtalar med judarna, som Johannes brukar kalla dem. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende guden? Jesus säger, jag har kommit i min faders namn, alltså för hans förhärligande. Jag lever bara för att förhärliga fadern och för att han ska få ära och härlighet. Ni tar inte emot mig. Men när det kommer folk som har som sitt ärende att mer eller mindre få äran själv. Kanske inte till 100%. Kanske inte till 50 ens, men låt oss säga 30%. Det är kanske ett kristligt byte med Herren. Herren får 70% och jag får 30%, eller Herren kanske får 90% och jag får 10%. Det är inte för skam det heller, va? 10%. Då tar ni emot honom. Därför sådana människor känner ni er hemma med sig, säger Herren. Men hur skulle ni kunna tro? Hur skulle ni kunna fungera på ett andligt sätt? Ni som söker ära hos varandra och inte frågar efter den ära som man bara kan få ifrån Gud. Gud vill ge dig ära. Men det är ingen ära som köttet växer av. Vi går vidare till Romarbrevet 5. Då ska du få se ett litet stycke av Paulus stolthet här. Vi läser från början. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Vi är stolta över det som väntar när vi kommer hem. Vi har inte alls låtit oss luras av marxisternas förkunnelse att det där med himlen är bara opium för folket, och vi vågar nästan inte tala om den eviga saligheten utan försöker bara tala om att Guds rike består i att vi ska gå ut och ta ett tag här i världen. Utan vi är stolta över det hopp vi har inför evigheten. Halleluja. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Här ser du något fantastiskt. vandringen i anden, svårigheterna som möter oss, Herren som är närvarande, Herren som allt mer uppfyller oss, för oss igenom, leder oss till segrar, kanske in i andra situationer där vi på nytt möter svårigheter. Men genom allt detta lär vi oss att fungera både i tro och i hopp. Och vi mognar, vi blir allt stadigare, får ett allt större tonage. Vi blir fasta och vi är stolta över det här, säger Paulus. Jag är stolt över mina lidanden. För jag är stolt och glad och tacksam för att allt det här på något sätt fullkomnar Guds väg i mitt liv. Det är inte så att han hela tiden går och föraktar sig själv och jag har ingen trygghet i denna världen och ingen vet vem som slår till mig härnäst och det var ju inte så roligt att tjäna Gud som jag trodde från början. Men det händer en massa tråkigheter ibland och folk är så elaka och denna syndens värld och jag betyder ju ingenting och jag är absolut inget att ha och så här. Gud ger allt det här som ni ser. Men vi får det på ett annat sätt än vi någonsin kan skaffa oss det själva. Han vill mätta oss med sitt goda mitt i ödemarken. Och det fungerar. Han tillgodoser alla våra behov. Men vårt begär efter alla de behoven måste dö. Den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Den som avstår från alla sina begär, den som låter dem undan för undan korsfästas, ska få allt det de önskade sig och mer till. Men på ett annat sätt. För allting i Guds rike är tvärtom mot vad det är här för oss. Och fastän det är tvärtom så är det ändå samma sak. Det är underfundigt det här. Det är svårt att se det. Men det här är saker som ni får verkligen ta hem och lägga under huvudkudden och meditera över och jobba med de här texterna. Därför att när det här kommer in i ert eget väsen, när det här blir införlivat med er egen ande, så kommer ni att kunna växa obegränsat. Herren kommer att kunna handla med er på så många underbara sätt. Och vi ska ta en sista text innan bandet tar slut här, Romarbrevet 15. Verserna 17-21. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften, i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll ända till Illyrien. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet, det som inte har fått budskapet om honom ska se och det som ingenting har hört ska förstå. Här talar han återigen om sin stolthet och sin ära. Han har satt en ära i att gå till sådana platser där ingen har varit förut och förkunnat, därför att det är hans kallelse från Herren. Och han berömmer sig. Han sätter inte sitt ljus under skäppan. Han berömmer sig av det som Kristus har gjort. Det vill säga, han talar gärna om Kristi väldiga gärningar, men han tar inte åt sig något beröm själv. Och du vet, det här är en väldigt lurig grej. Ibland träffar vi ju folk som fått nådegåvor av olika slag och som aldrig går att stänga av. Som ständigt ska berätta om vad Herren gjorde när jag var där och vad Herren gjorde när jag var där. Och då sa Gud så och då sa jag så och sen så hände det och så bara så här. Och man känner i sin ande. Jo, Herren får 95%. Men det blir en liten skvätt över till honom också. Farligt det där. Farligt, jag varnar er. Jag har sett så många spåra ur och bli falska profeter. Ja, men sen ramlar vi i det andra diket och jag ska aldrig prata om vad Gud gör. Ja, det är lika fel det. Vi ska förtälja Herrens väldiga gärningar. Men det är en fråga om vad som händer i vårt inre när vi gör det. Paulus, han är stolt över det Kristus har gjort. Han är stolt över att tillhöra en så stor kung som kan göra så märkliga saker med honom till och med. Förstår ni? Det här är svåra saker. Men ibland får vi gå in på det som är svårt också. Och det kan, vi kan behöva hjälp ifrån varandra. I kärlek, i förmaning, i förbön. Att kunna se skillnaden i våra egna liv. På vad som är stolthet som vi har i oss själva. Våra prestationer. Allt det här gamla. Och i vilken utsträckning vi har vår stolthet i Herren. För vi behöver den stoltheten. Hur ska vi annars kunna gå ut till människorna och säga det är Gud ni behöver? Titta här, jag har hittat honom, jag har funnit honom. Jag menar, du ska ju vara som en som kommer hem och ska visa upp din fest. Men va, nu ska ni få se på grejer här. Jag har hittat världens tjusigaste kvinna här och hon är härlig på alla sätt. Och ni skulle bara känna såna bullar de bakar. Va? Ja. Du är inte stolt över dig själv utan du är stolt över att du har hittat en som verkligen är något och ge sin kärlek åt. Du ska ha din stolthet i Herren. Och det vill Herren att du ska ha. Du ska inte leva utan stolthet, men en stolthet i Herren.